God förmiddag. Jätteroligt att få vara här i Mariannelund hos er. Det känns väldigt hemma på många sätt att få komma hit. Jag heter alltså Andreas Bernberg, gift med Rebecca. Och 2011 så bodde vi i Örebro och umgicks mycket med Linda och Emil och så Sara och Erik Salmonsson. Och så började vi prata om det vore ju kul att bo ihop. Och vi började fundera på hur skulle det kunna se ut. Och så hamnade vi i Betelkapellet med församlingshem här i Mariannelund till slut 2012. Och bodde här 3 år tillsammans. Sen blev de kvar och vi flyttade vidare. Och vi är numera prästvigda för Svenska kyrkan och bor i Motala med våra 2 barn, Rakel och Signe. Och till vardags jobbar jag nu på Vadstena folkhögskola med en introduktionskurs till Svenska kyrkan. Så jättekul att få vara här. Tack för förtroendet. Jag ska läsa från Matteus evangeliets 25 kapitel och från den 31 versen. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sen ska kungen säga till dem som står till höger: kom, ni som fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig och sökte dig? Kungen ska då svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sen ska han säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem: sannerligen, vad ni inte gjort för någon av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, med de rättfärdiga till evigt liv. En vanlig reaktion när man läser den här texten är en sorts obekväm irritation. Ungefär som den här känslan som kan infinna sig när man lägger pussel. Och man sitter där och har nästan alla bitarna på plats. Och så dyker det upp en bit som inte alls verkar passa in. Den är alldeles för stor och den har fel form. Och man inser snart att den här kommer inte att passa in i pusslet. Och efter ett tag så kan den här en viss irritation infinna sig. I alla fall om man är lite lik mig. Den här texten känns lite skandalös på något sätt. För vi har ju fått lära oss att vi är frälsta utav nåd. Och har vi inte fått lära oss att för den som är i Kristus så blir det ingen fällande dom. Och jag menar, jag är ju luthersk präst. Ni vet, makter och tron alena och allt det här. Alla varningsklockor ringer ju utifrån sån här text. Där man känner, vad menar du egentligen Jesus? För det Jesus verkar säga här är ju att domen inte alls handlar om nåd, utan utifrån om vi har tagit hand om de fattiga eller inte. Den passar inte riktigt in i resten av pusslet. Och vad gör vi då? Vad gör vi när texterna inte riktigt verkar passa in? Slänger vi bort pusselbiten eller försöker vi harmonisera den så den ändå på något sätt ska kunna knökas in? Eller vad gör vi? Jag tror att ett problem är att vi lätt ser vår tro som just ett pussel. Som ett fint system, så att säga, som där alla bitarna vackert passar ihop. Och då blir sådana här texter ett problem. De blir ganska jobbiga. För man känner så här, det här rubbar liksom systemet. Det här rubbar vår världsbild. Men kristen tro är ju inte i första hand ett pussel, ett system där alla bitarna vackert ska passa ihop. Utan det är ett liv som ska levas. Kristendomen är ju framförallt en religion som handlar om ordet som blev kött. Ordet som blev kött, ordet som blev människa, Jesus Kristus. Och kanske är då ett pussel egentligen ingen bra bild, utan kanske bilden av ett collage är bättre. Ett collage där vi klipper och klistrar lite olika bilder, olika berättelser, olika människor från Bibeln som tillsammans bildar en helhet som vill berätta för oss vad det innebär att leva tillsammans med Jesus, att följa Jesus Kristus med allt vad det innebär med våra liv, hur de nu ser ut. Och därför gör vi klokt ibland att ta just den pusselbiten som en särskild text innebär och så lyssna till vad säger just den här texten om vad det innebär att leva med Jesus och följa honom. Och inte alltid vara så snabba med att lägga ett pussel. För den här texten är en otroligt utmanande text om vi vågar lyssna till vad den faktiskt vill säga. I de berättelser som har lett fram till den här texten så har Jesus undervisat om tidens slut. Och den texten som är fulla av varningar och påminnelser. Jag kommer snart. Var beredda. Somna inte. Vi har berättelser om det brudtärnor som somnar. Det är talenter som ska förvaltas. Och det är tjänare som ska göra det de blir tillsagda för att vara beredda. Och så i dagens text så kommer då Jesus för att hålla dom. Och om man ser på själva texten så finns det egentligen ingenting märkligt med det. Alltså vi kan ju tycka att det här med domen känns ju lite främmande för oss. Men i Bibelns värld så är det här helt i sin ordning. Det är vad man förväntar sig. Gud ska ändå hålla dom. Och det som är liksom det i ögonfallande med den här texten är inte heller att domen handlar om hur vi har hanterat och behandlat de fattiga. Ser man på Gamla testamentet, läser vi profeterna, så ser vi att det de gång på gång återkommer till, det är som den dubbelklagan som profeterna för fram. Och det ena är folk har vänt sig bort ifrån Gud och man förtrycker de fattiga. Och om igen så ser vi samma sak. Ni vänder er bort från Gud, ni förtrycker de fattiga. Ni tar inte hand om den faderlöse, främlingen och änkan. Liksom det återkommande ord. När det som verkligen är skandalöst och uppseendeväckande i den här texten, det är ju Jesu ord. Vad ni har gjort för dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Hur kan han säga så? Hur kan han så totalt identifiera sig med dessa mina minsta, med de fattiga, den nakna, den hemlösa, den sjuke, den som är i fängelse? Det är ju enormt stora ord Jesus kommer med. Det är som om Jesus, för att knyta tillbaka till profeterna, det är som han tar gamla testamentets liksom, grunden för förbundet. Älska Gud och älska din nästa. Det är det som hela lagen och profeterna vilar på. Han tar de här orden och så sammanför han dem till ett bud. Och det är som om Jesus vill säga att älska Gud ska inte bara leda till att vi tar hand om de fattiga. Utan det Jesus nu säger är att älska Gud, det är att älska de fattiga. Och att älska de fattiga, det är att älska Gud. De två går inte att skilja åt. Hur kan Jesus säga så? Jag tror att Jesus kan säga så och säger så därför att den här texten utspelar sig 2 dagar innan påsk. Fortsätter vi i texten så hamnar vi mitt i påskens drama, påskens berättelser. Det är 2 dagar innan påsk, 2 dagar innan korset. Herre, när stod vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och det är som om Jesus vill säga, om 2 dagar ska ni få se mig hänga på korset och höra orden, jag är törstig. När stod vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Om 2 dagar så är det Jesus som hänger där naken på korset. När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Efter 2 dagar ska de få se just Jesus fängslad, oskyldigt och oskyldigt anklagad och dömd. Och efter 2 dagar ska de få se honom inte bara sjuk utan torterad, döende och till slut död. Och därför tror jag att vi skulle kunna se de här orden, vad ni gjort för dessa, mina minsta, som en sorts tolkning, en sorts tillämpning av vad det innebär att följa Jesus i ljuset av korset. De här orden, vad ni gjort för dessa, mina minsta, det är ord som försöker förklara för oss vad innebär det att leva och följa Jesus idag. Han som totalt identifierar sig med de fattiga, de marginaliserade, i sitt eget liv på korset. De här orden, vad ni gjort för dessa mina minsta, det har ni också gjort för mig, kan också ses som en tolkning och en förklaring av uppståndelsen. För de första kristna så var inte uppståndelsen en stötesten. Det var inte det som var liksom ett stort problem för de första kristna, själva uppståndelsen. Däremot var det en otrolig stötesten att den uppståndne också var den korsfäste. Det var någonting som man fick brottas med. Hur kunde det vara så att den korsfäste nu är den uppståndne? Hur kan det vara så att den som har torterats, förnedrats, förpassats till att vara samhällets avskum och bottenskrap, nu är den uppståndne Herren, Herre över himmel och jord? Det var någonting otroligt skandalöst, uppseendeväckande och provocerande. Kanske för att man förstod vad det innebar. Kanske för att man förstod att det innebar att Gud hela tiden stått på de fattigas sida. Kanske för att man förstod att om den korsfäste nu var den uppståndne, så innebar det att Gud nu ställt sig på förlorarnas sida och inte på vinnarnas. Kanske för att man förstod att de som haft rätt om världen och om Gud inte var den här världens upphöjda, rika och mäktiga. Utan det som haft rätt om världen, en sån som exempel tonårsflickan Maria, Jesu mor, som i sin lovsång i Lukas evangeliet utbrister: Gud, alltså, det är han som störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Att en korsfäste nu är en uppståndne, det är en fingervisning om Guds framtid. Hur Guds framtid kommer att se ut. Och Guds framtid är ett återupprättande av alla de människor som av någon anledning har förpassats till samhällets och världens periferi och som skuggsida. Guds dom är ett återupprättande av de kvinnor som våldtas i Kongo. Guds dom är ett återupprättande av alla de som lider och kämpar. Och utmaningen för oss blir då att på något sätt ställa oss på rätt sida av historien. För uppståndelsen innebär att Gud kommer att resa upp de här människorna. Gud kommer att gripa in för att återupprätta de minsta. Och frågan är då, så att säga, vilka är vi? Vilka är vi i berättelsen? Och det är en ganska jobbig fråga. Så. Det är som där vi kanske ibland befinner oss på bägge sidor. Vi är både de som gör mycket gott. Alltså som kyrka ska vi vara stolta och glada över allt gott vi gör. Och som påminner sig om att fortsätta göra det här. För att när vi gör det här så står vi på rätt sida. På Guds sida i historien. Korsfästelsen och uppståndelsen visar hur Guds framtid kommer att se ut. Det finns en berättelse om en diakon i kyrkan i Rom på 200-talet som heter Laurens. Ja, uttalet kan ni fundera på, men Laurens, vi ser att det heter Laurens. Och det här var under den tid då kyrkan förföljdes svårt av den romerska statsmakten. Och en dag så kommer då en högt uppsatt tjänsteman till Laurens och säger: samla alla kyrkans rikedomar och skatter här i kyrkan så att vi kan komma och hämta dem. Och Laurens säger: absolut, ge mig 2 dagar så ska jag samla kyrkans alla skatter åt er. Och tjänstemannen kommer tillbaka på den tredje dagen och då har Laurens fyllt kyrkan med de hemlösa, med de faderlösa, med de prostituerade och fattiga. Och så säger han: här har ni kyrkans skatter och rikedomar. Och jag tänker att Laurens hade nog läst Matteus 25 och förstått vad det handlar om. Amen.